Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Okej, då kör vi. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till Handbollspodden Avkast. Det är lite mindre studs i steget idag än vad det var i helgen när vi spelade in 7-8 poddar. Men ja, vad fan. Det vi ska försöka göra idag är ju att vi tillsammans, det är Josef och det är Charlie och det är jag, Emil. Att vi ska försöka liksom, vad ska vi säga nu då? Terapeutiskt bearbeta finalförlusten, sätta det i någon slags perspektiv, glädja oss åt silvret und so weiter. Just nu är jag inte riktigt där, men jag hoppas att om 45 minuter eller så har vi tagit oss dit. Hur är känslan hos er idag, grabbar?
Det var ju bra att ni två ändå övertalade mig att vi skulle spela in idag och inte igår. Jag vill ju inte spela in överhuvudtaget. Jag känner ju bara att det här kan ju dra åt helvete alltihop. Men om vi måste spela in ett avsnitt, ja, du kan ju ta det.
Ja, precis. Jag tänkte bara säga att vi kan ju skjuta in en sån liten ursäkt över att vi inte kommer ut på måndagen utan tisdagen. Och det har att göra med det allmänna sinnesläget. Det var bara det. Fortsätt, Charlie.
Nej, men det var ju så. Det var alltså, som någon sa, eller ja, vi spelar väl in. Såklart, det är ändå så här efter VM-finalen och vi brukar alltid spela in den här tiden. Alltså, varför ska vi spela in överhuvudtaget? Ja, för att folk förväntar sig det. Och det är ju sant. Eller så här, det hade varit orimligt att inte komma ut med ett avsnitt. Precis nu efter VM-finalen. Men jag är glad att vi ändå gör det idag och inte igår. För att det hade fan varit det meningslösaste avsnittet någonsin, tror jag. Att göra det igår. Så att det känns ändå... Ja, det känns lite bättre än igår.
Josef?
Ja, jag håller inte riktigt med det. Det är klart att det känns bättre så på så sätt att tiden läker alla sår. Att man tycker det var jävligt tråkigt att Sverige förlorade. Min analys var skarpare igår än vad den är idag. Av bara vad som hände. Men...
Ja, men det, jag hade inte orkat lyssna på din analys igår.
Nej, det gör ju för det mesta ändå inte.
Fast jag sitter ju här stoiskt och imponeras av ditt handbollsöga. Men igår hade jag nog lagt på, tror jag, om du hade analyserat. Vad fan, varför gott vi som skjuter Landin i ansiktet när han är fri och sådär.
Ja, så är det. Men om det känns tomt för oss, då ska man ju säga att det måste kännas ännu tommare för de svenska handbollshjältarna, får vi ändå kalla dem. Såg ni deras schema efter matchen?
Alltså, jag höll på att gråta nästan när jag läste det nu. Och jag läste inte det förrän, det var några timmar sedan bara. Alltså på måndag kväll här sedan jag läste hur jävla hemskt. Tänk om de hade vunnit. Det kände jag ju lite, det var skönt att de torskar för deras skull. Tänk att vinna ett VM-guld och sen bara trycka i sig en matlåda och så åka till Frankfurt 5-2 på natten.
Ja, hem, duscha fort, äta en matlåda på sitt eget hotellrum och sen direkt ut till flygplatsen mitt i natten flyga till Frankfurt, landa Vad var det liksom morgon så 5-6 på morgonen och därifrån från bara splitta upp gänget. Alltså jävlar vad tomt det måste kännas att gå och lägga sig efter att ha förlorat en VM-final på planet, vakna upp och sen puff så är du helt ensam helt plötsligt. Efter att ha varit i en bubbla, och då menar jag inte bara billigt den här gången utan en faktisk bubbla. Ja, det, ja, jag kan inte riktigt relatera till hur tomt det måste vara.
Nej, och alltså det enda man kan relatera till hur det är när säsongen tar slut, eller alltså ja, Josef och jag har ju ändå, alltså de våra landslagsäventyr har ju stannat. Nej, Josef har ju fått spela med det här Sverige 2 som vi kallar det.
Nej, men jag har faktiskt officiella landskap.
Ja, men det får man väl med Sverige 2, är det inte så?
Ja, nej. Det var ett Sverige 1,5. Vad har jag också varit med?
Okej. Min poäng var i alla fall att när det, alltså jag har ju bara gjort ett sånt här ungdoms-VM då, eller UVM. Och då var det ju, alltså det är ju tillräckligt den tomheten, eller när en säsong tar slut, eller när man har åkt ut ur ett slutspel, eller vad det än är. Men att inte ens liksom få, som ja, någon av killarna beskrev där, inte ens liksom kunna få sitta ner ihop och bara andas ut och prata om vad man har gått igenom i 3-4 veckor tillsammans. Hur jävla sjukt det är att de har gjort det här bragdartade och gått till final. Och, utan bara, ja, nej, har det gött gubbar, vi ses på nästa landslagssamling. Alltså så jädra... Alltså jag fick ont i magen när jag läste det på riktigt. För jag, alltså, jag bara satte mig in hur det hade varit för en själv. Man lyckats med någonting som grupp och varit sammansvetsade och sen liksom knappt ens kunna säga hej då, kändes det som. Det var ju helt för jävligt alltså att det kan funka så.
Och man blir också jävligt tajt återigen. Kan ju bara jämföra med ungdomsmästerskap och så vidare, men att man lever ju så jävla tajt under 2-3 veckor och liksom man bildar ju någonting. Men den känslan försvinner sen ganska fort, för att det var där och då så att säga. Det var som de där polarna man skaffade på, nu var jag aldrig, men på kollo liksom sådär. Och sen så när man träffades tre månader senare så kändes det så märkligt.
Var men, du på kollo, Josef?
Nej, jag var ju inte det. Men andra skaffade kanske vänner på kollo. Och sen 3 veckor månader senare så var de inte vänner längre.
Nej. Nej, men, lite, nej, exakt. Man kan tänka sig hur det var på kollo.
Ja.
Fan, vad segt.
Ja, så är det. Och jag såg till och med då Gottfridsson och Vanne, de skulle flyga till ja, ut på Champions League-äventyr och spela i, var det Belarus?
Det är Belarus, ja. De har bräst det.
Så var det ju redan på torsdag. Alltså, jag kan inte tänka mig hur de ska kunna ladda om liksom kropp. Bara, är väl en grej, bara det får ju mig att liksom skaka på huvudet, men också då mentalt liksom att inte få vara ledig ens en vecka efter en sån här bragd. Det tog fan på mig att läsa de raderna.
Ja, det tog på mig.
Ja, jag håller med, men jag funderar faktiskt på om det är Sverige som har, alltså typ Tobbe Karlsson eller vem det är som bokar sånt där, om det är hans fel. Eftersom både Frankrike och Danmark reste idag, i morse.
Mm, alltså, måste det ju säkert ha varit då. För det kan ju de... Jag gissar att de svenska klubbarna eller de svenska spelarnas klubbadresser inte har hårdare krav på sig än de franska eller danska. Nej, motsvarigheterna. Precis. Det borde ju vara exakt samma.
De räknade inte med att gå till final.
Det kanske
inte.
Det kan man ju
ja,
tänka
men så jädra hemskt. Alltså jag tänkte bara så här. För det var så sjukt, för jag gick och tänkte på det under dagen idag av någon anledning. Så att undrar om de ändå så här kommer hem till Sverige. Alltså jag kom fram till att jag tycker att det borde vara så efter ett mästerskap. Att även fast alla bor i Tyskland så borde det vara så här. Landslaget åker hem till Sverige igen när vi har spelat VM. Och så liksom utgår vi därifrån för att, ja men jag vet inte, liksom det här mottagandet som givetvis, ja men vad hade hänt om de tog VM-guld? Det hade inte blivit mottagandet, det här schyssta att ta emot, det hade kanske inte blivit ändå i pandemitider såklart, men vad fan alltså, inte ens så här få fira VM-guldet, få komma hem till de svenska supportrarna, utan det hade ju varit samma grej, VM-guld, gött, matlåda iväg, ha det. Det är så bizarrt alltså.
Frankfurts flygplats är också den minst romantiska platsen på planeten, va?
Ja, det är ju ingen människa glad, tror jag. Sitter de där med sina trötta silvermedaljer klockan 3:30 på morgonen?
Ja, rysningen. Men ja, så att det finns mycket tungt i sinnena nu. Men vi ska göra det ännu tyngre och riva av matchen ändå. Charlie, du kan liksom stänga av öronen och så lyssnar vi på Josef ett tag när han analyserar matchen. För det var ju fan, åtminstone i första halvlek, var det ju Sveriges match lite.
Mm. Ja, det var det. Jag tror vi hade 13-11, va? Ja. Och så blev det 13-13 i paus. Lite onödigt. Vi hade något tekniskt fel i 5-6. Ja, vi var väl 6-6. Men i undertal så var väldigt onödigt och sådär.
Och lite slarv. Insida stolpe på Gottfridsson i sista sekunden.
Ja, precis. Och även fast jag tyckte att det var lite av ett felbeslut. Alltså, det kändes som att alla andra var beredda att spela det vanliga 6-5, men han ville väl säkerställa att skottet inte kom för tidigt, att någon annan gjorde ett dumt beslut för tidigt så att säga, och tog saken i ena händer. Men det är ju bara små detaljer i det stora hela, så avgör ju inte det matchen så att säga. Utan
tiden var ju typ slut.
Ja, precis, men han ville inte, istället för att spela det vanliga 6-5 så såg han till att han kunde skjuta när det var typ slut. Istället för att Karlsborg skulle skjuta med 9 sekunder kvar eller någonting. Mm. För vi hade tid att bygga upp ett vanligt anfall innan det så att säga. Men han skete det. Men oavsett då, så det var ju bara små detaljer. Det var ju inte det som avgjorde. Utan för mig så var det tre saker framförallt som avgjorde i andra halvlek. Och nummer ett är ju såklart det enklaste. Det är Niklas Landin. Jag vet inte hur många räddningar han hade innan paus. Men han växte i alla fall ut till någon typ av 6-meters demon. Han tog, i klatschläge tog han ju straff från Vanne. 2 mer eller mindre frilägen från Armin Lagergren och utsida 2. Och det var ju helt klart liksom, det som fick då vippa över.
Men min känsla är att han tog fler svåra skott sista kvarten i VM än vad han gjorde under resten av hela turneringen.
Mm. Ja, men verkligen. Och där märker man också att det pratas ju ofta om det här. Eller pratas ofta. Claes Hellgren och Robert Perskog brukar jag alltid använda Omejär som exempel på den här målvakten som alltid är bäst när det gäller. Men jag tycker nog att Landin är lika jävlig när det kommer till det. För att man märker ju att Danmark, som trots att de har en fantastisk målvakt i Kevin Möller, så byter de alltid tillbaka till Landin. Både i kvart och jag tror också eventuellt i semin att de gjorde så. Så det var, han var det helt klart avgörande.
Där märker man ju också att All-Star-teamet tas ut innan finalen. För Landin står inte i det officiella IHFs All-Star-team.
Nej, precis. Det är klart, är man avgörande i finalen så ska man ju kanske vara en kandidat. Men han var inte så bra generellt under turneringen.
Nej, jag håller med. Jag står fast vid det jag sa. Svåra skott tog han flest sista kvarten. Men jag tycker ju också att vinner man ett guld åt sitt lag så har man ju ett All-Star-team att göra.
Ja, jag förstår vad du menar. Jag hör det. Men det som jag tycker, det Sverige gjorde dåligt faktiskt i andra halvlek, det var i sitt försvarsspel. Alltså att Lasse Svahn skadade sig. Det var ju en riktig gåva för Sveriges del, som vi tyvärr inte lyckades utnyttja. Alltså Giesel fick ett läge från kanten. Och som han gjorde mål på. Alltså han är Ja, han är inte obrukbar på kanten, men det är inte Lasse Svahn.
Nej, det var ju också ett monsterläge han fick.
Vi precis, testade inte att ge honom en
halv. Ja. Nej, precis. Men, ja, och, så Landin var 1-2, vad är vi inne på nu då?
Ja, precis. Och det var då, hur ska man sammanfatta det? Sveriges oförmåga att styra Danmarks anfallsspel i sitt försvar. Alltså, de spelade ju i hela andra halvlek, och för det var där jag menar att man hade ju möjligheten att justera till andra och förutse att Danmark skulle spela med högerhänt höger nio. De spelade ju med Mikkel Hansen stora delar på höger nio i andra halvlek, och så Jakob Holm kom in och var jäkligt bra. Och då tycker jag ju att man skulle liksom pressa Danmark mer till att, och det är jävligt enkelt i teorin ska jag säga, det är jag väl medveten om, men att spela mer på högersidan och få avsluta mer på antingen utsida två på våran vänstersida då, eller på deras högerkant. Och det misslyckades Sverige med faktiskt, där det blev för mycket. Jakob Holm fick alldeles för stor yta att gå man på Albin Lagergren framförallt, och jag tror att det var Mats Mensa framförallt var duktig i mitten. Och sen så tappade vi ju också kontringsspelet i framförallt andra halvlek. Alltså den här, inte första fasen utan andra fasen där hela laget trycker på. Vi hade ett märkligt byte, det fanns säkert en god anledning till det, men vi hade ett långt byte på vänster två där vi ville ha in, fick in Klar som sen bytte, och hela de här bytena och lite osäkerheten på vem som skulle löpa vart kändes som ledde till att vi tappade andra fasen. Och det var de tre grejerna jag tror avgjorde matchen.
Mm. Du har säkert rätt i det. Har du något du vill lägga till, Charlie?
Nej.
Får jag fråga, för en grej som jag störde mig lite på var att 6-5 inte var så bra som det brukar vara. Men det kanske var mer liksom slumpartat, eller var det dansken som gjorde det bra där helt enkelt?
Ja, lite både och. Alltså jag tycker att de, dels såklart att Karlsborg hade kanske inte sin offensivt bästa match. Och jag tror att också det var därför de bytte anfall försvar i andra halvlek där, som jag precis kommer på nu, att det var nog därför de ville ha ut honom i anfall, för att han hade lite kämpigare, och det är klart, när han då, det är ju han som är nyckeln i 6-5, och då med en kämpig match så blev det var ju en del av det så att säga. De tillät ju han också, de låg lite defensivare och lät han skjuta lite mer från 9 tycker jag. Än vad de andra. De var med på det lite av de andra varianterna som han kört tidigare. Han gillar ju det här, till exempel det här snabba utspelet ner till Vanne. Var nära att nypa någon gång. Han gillar den diagonala ut till andra kanten. Och så tyckte att de låg lite, ja, släppte till hans skott mer.
Ja, jag håller med. Men jädra, jag tänkte på en grej. Som, alltså jävlar vad pålästa de var. Det blev så tydligt när Felix Klar kom in en gång. Och jag tror han hamnade mot Lasse Andersson.
Den styr på fallen, ja.
Precis, ja. Ja, det är så här. För det finns utrymme på utsidan. Och Klar stegar dit också. Och då stannar Lasse Andersson. Fastän att det är så här. Varför, alltså...
Allt i Lasse Andersson borde vara precis.
Precis. För att det är inte bara att liksom, i normalt sett så går ju alla på den finten från Klar ändå. Även om du har lika mycket eller lika lite utrymme. Men här var det ju verkligen superlucka. Så att han borde ju gå dit och stänga vem det är som kommer. Men han liksom stannade för att han visste att Klar kommer stega tillbaka här. Och tog den styrmen så klockrent. Och då kände jag bara, eller det blir så tydligt att ja, de jävlar vad de är pålästa. De inte bara på, ja, men det är, alltså, de låter inte de svenska spelarna gå under radarn här. Att,
nej, de har gjort här, sin läxa.
De har gjort sin läxa även på de här då som inte är startsjuan. Som även det innehåller tillräckligt mycket folk som är doldisar i viss mån. Alltså hur mycket ja. Man nu...
Men just, ja. Just det där som Klar gjorde där, gjorde ju Sverige extremt mycket. När de liksom började ju med en man-man-situation på ena sidan. Får över bollen till... Det, är väldigt, det gör de i Flensburg väldigt mycket också. Jim är ju väldigt bra på det där. Alltså Jim får bollen i mitten. Skickar bara över den direkt till andra sidan. Och att man då liksom går tillbaka även fast situationen nästan är klar.
Mm, ja.
För att det kan leda till ännu bättre situation på andra sidan. Och det var ju det som Klar försökte ju med att han vet att okej, luckan är här på utsida två. Lasse Andersson borde inom situationstecken liksom göra allt han kan för att stänga den.
Och men, jag tror till och med att han hade stängt den om det inte var just Felix Klar. Och det, var det, som var, det som var så otäckt. Att det blev så jävla uppenbart att fuck, de här gubbarna de har gjort sin läxa som du säger.
Mm.
Och sen, nej alltså fan, det känns jävla futtigt att sitta här och tycka, alltså visst, jag reagerar ju under matchens gång att jag tycker att Krins kanske borde kommit in lite tidigare eller kom han in överhuvudtaget, jag vet inte, men jag tyckte han borde kommit in för DP hade det tungt han har haft. Det har inte varit den här succé turneringen för Daniel Pettersson som det var.
Men han har haft lite varannan match.
Han har haft lite varannan match och det var jävligt, jag tyckte det var jättegött att han var bra i semin.
Mm.
Särskilt efter att alltså, Krins gjorde ju sån dundersuccé där mot Qatar 8-8 och det kändes också lite så här lite taskigt nästan mot DP att ja men så här, fan eller att jag upplever att eller jag kan tänka mig, ska jag säga, att det känns tungt liksom. Och så gör han en sån bra semifinal, jag undrar honom verkligen det. Men här var det ju, Landin hade ju ganska bra koll på honom. Då kunde man ju testa ett Krins. Men det är också så här, jag ska sitta här och tycka små detaljer om hur Solberg borde coachat si och coachat så. Eller borde man testa det? Alfred Jönsson, skulle han fått komma in och vara lite yrväder och bomba? Jag vet inte, för det var ju samtidigt inte så att
nej,
det var ju hela tiden nära.
Ja, precis.
Alltså, och vi skapar faktiskt lägen hela vägen in. Vi bränner straff på slutet. Vi har Gottfridsson igenom, skjuter Landin i ansiktet. Vi har bra kantlägen. Så att det är så här,
ja.
Det är inte att anfallsspelet helt går i stå heller. Så det är så jäkla små marginaler. Så det är inte, jag har liksom lite grann insett att jag inte är överens med mig själv heller om att Solbergs borde eller kunde ha gjort så mycket annat heller. Eller så här, Aggefors in. Skulle de ha testat med Pallika igen? Ja eller nej?
Mm.
Vem fan vet? Och Pallika verkar ju dessutom ha haft lite skadebekymmer. Så ja, nej. Det är så jäkla svårt.
Nej,
det är små marginaler. Det är precis så man sammanfattar det.
Verkligen. Och alltså Sverige inte bara liksom, även fast jag tycker att Sverige inte gjorde sin bästa match av det de har visat under turneringen, så var det liksom jävligt nära ändå.
Ja, och det tycker jag säger, jag det tycker att det var ganska liksom. Det var ganska många danska anfall någonstans där i mitten på andra halvlek som gick. De gick till handen upp och de fick iväg ett skott på liksom femte, sjätte passningen. 2-3 gånger fick de ju tillbaks den då. Det var liksom målvakt ut över sidlinjen eller det var liksom retur tillbaks eller att det är så här, ja men nu har de ställt upp på för skott liksom 4 passningar i rad och liksom sista gången får de igenom den och den sitter. Det var liksom mycket av den typen av små marginaler också där Danmarks anfallsspel egentligen inom citationstecken då inte var så bra men de gjorde målen då. Och det där vet ju alla som har stått i ett försvar någon gång att att släppa in sådana mål är så jävla tungt.
Mm. Och sen var det också lite typiskt att precis det vi pratade om med Felix Klar, att danskarna var pålästa även på den fjärde, femte, sjätte niometern i Sveriges lag, så blev det lite det blev lite sådär, de drog nästan nytta av att först Lasse Svahn fick problem med vaden, för då kom Öris in och det var ju inte givetvis vad krutet av Sveriges träningar hade gått ut på, utan det var ju att Gidsel skulle spela höger nio och vi måste få stopp på Mikkel Hansen och Morten Olsen måste vi få stopp på och Mads Mensa är den som kommer växla mest med och byta av båda de två, och då skickar de in Jakob Holm, och det är inte så att det är inte så att liksom, vi har ingen aning vem det är, men det är inte den spelaren man tänker ska komma in och göra 4 baljer och bli lite av en X-faktor, för att använda ett beprövat uttryck. Och det blev han ju verkligen, så det var ju, alltså de fick ju verkligen full pott på, ja, på den grejen med
dansen. Ja, precis. Ja, men, och jag håller helt med, och det är lite det jag menade också med att där hade Sverige kunnat liksom, ja, ställa om lite kanske och liksom utmana dem på det, att de tvingades, att Danmark tvingades att göra ändringar som de nog inte heller hade planerat med. Och det, men återigen, det är jävligt lätt att vara efterklok, och framförallt så det som Sverige har gjort så jävla bra är ju liksom grunderna, alltså samma grunder hela tiden egentligen. Så det är lätt att sitta och säga att man borde testa det ena eller det andra. Men summa summarum är väl egentligen att vi alla är glada och stolta över Sveriges insats.
Ja, och Landin har 41%. Där har vi summa summarum.
Ja. Ja.
Att Sverige gjorde en jättebra match. Det var bara det att Danmark med Landin i spetsen gjorde en ännu bättre match. Och Sverige gjorde ju ett väldigt bra VM överlag. Det känns så himla konstigt att ha deppig röst när vi sitter och pratar om en bragdinsats, för att i ordets rätta bemärkelse så är ju det som det svenska laget har gjort en bragd. Alltså det var ingen som såg det här komma. Det var vi, jag tycker att vi lite tog i när vi sa godkänt i kvartsfinal, och det var, hade ju med snarare liksom vägen fram till kvartsfinalen att göra än något annat. Och sen så vinner de kvartsfinalen enkelt, vinner semifinalen stort, är i en final där man verkligen då pressar Danmark. Jag tycker att det här är en jättestor insats, och framförallt så är det en insats som har fått en massa ringar på vattnet. Vi har ju varit inne och pratat om det, men nu har jag också hört det från liksom etablerat folk som jobbar på Aftonbladet och liksom runt omkring sådär, att det här är ett landslag som har engagerat Sverige liksom. Och det tycker jag är verkligen värt att föra till protokollet och lyfta på hatten för och vara stolta över.
Ja, och jag vet inte exakt heller vem det är, det kanske Charlie vet, men jag såg på Twitter i morse någon Nisse som är involverad i RIKs ungdomssektion. Och han sa, ja, kanske det kanske. Och han, men han skrev i alla fall att han hade fått mer mejl än någonsin om unga barn som ville testa på handboll. Liksom. Och just den effekten är ju liksom priceless, så att säga.
Ja, verkligen. Det, så är det. Det, alltså det går ju, och så är det alltid, det är ju landslaget som engagerar allra mest, och när Sverige har ett framgångsrikt landslag så bara väller det in förfrågningar om alltså från föräldrar som vill att deras barn ska testa på handboll, och som sagt, det, vi har varit inne på det, hur mycket det har engagerat svenska folket. Jag känner bara att det är det här går ju emot mitt löfte om positivt anslag, men jag är alltså i och med att vi inte vann så blir det, kommer liksom, det kommer att fejda. Det är, för minnet är kort, som du är inne på, Josef. Alltså ett guld hade varit, då hade det varit ett
guld för evigt.
Då hade det varit ett odödligt landslag. Det är ingen som minns att vi kom tvåa i EM för 3 år sedan. Redan nu är det borta. Och alltså det enda man kan hoppas på, och vad det här mästerskapet visar, är att det här landslaget kommer igen. Att det här är en grupp som har förmågan att engagera, och att de gör det igen. För det måste bli så. För alltså gör de liknande mästerskap, alltså flera gånger i rad, då är det något beständigt. Då kan det bli någonting som vi faktiskt pratar om när idrottsgalan om ett år har varit. Men nu tror jag inte det kommer vara så. Jag tror inte att det här som har, alltså, jag tror inte det här kommer vara bragdguldet.
Nej, inte jag heller. Det ligger ju också så jävla dålig timing. Alltså, hade det här skett i augusti, ja, då hade vi väl kunnat snacka. Men ja, vi vet ju det där med cykler och så. Att ligga långt ifrån en cykel där priserna delas ut är ju dåligt på det sättet. Men nej, jag håller med. Då, det blir liksom, lyckas de få till ett mästerskap till, då är det verkligen historiskt på det sättet. Nu tycker jag det är en bragd artad insats.
Ja, och då pratar jag ju bara om, då pratar jag ju liksom om den riktiga världen utanför Sundbyberg, där inte vi i handbollsbubblan befinner oss. För vi minns ju det här. Vi vet exakt och vi bryr oss om handboll varje mästerskap ändå. Men det här genomslaget som man upplever och som Aftonbladet vittnar om och som alla älskar handboll helt plötsligt. Vid guld så hade det kunnat, då hade det kunnat vara lite längre. Nu är det liksom, vad härligt det här var. Yes, nu ska du Duplantis hoppa Diamond League snart igen. Ja, och det då... är så jävla piss bara. Att, och för deras skull, fan ja. Vad jag hoppas att de liksom, att det här inte blev... Ja, vi ett mästerskap så allting stämde för oss. Vi fick en bra lottning och halva Tyskland stod över och Karabatic var skadad. Då gick vi till VM-final och sen blev det inget mer för vi fick äta matlåda efter finalen så vi vill inte vara med mer. Och så blir det ingenting. Alltså jag vill det här landslaget att det bara ska komma igen och göra det igen. Mm.
Det finns ju många karismatiska jävlar att bygga kring också. Alltså vi har ju varit inne på det innan, Palicka och Gottfridsson. Det sättet som de spelar på med hjärtat utanför är ju kanon för att liksom nå ut till en bredare massa. Jag ska också lyfta Hampus Wannes charm tycker jag när han gör intervjun med Susanne Sjögren efter precis efter att semin har spelat så de har gått till final och hon säger så där: Hampus, ni är i VM-final, och han ajemen, och så svär han och så lever, alltså den typen av vad ska man säga, profiler tror jag också har gjort gott för det här landslaget.
Verkligen.
Fina pojkar.
Men det är nog så viktigt, för det minns jag, det, alltså en införpodd för något av alla mästerskap vi har haft införpoddar, där Christian tog upp det där, att vem ska man trycka, ja, men det måste ju varit inför hemmamästerskapet, vem sätter vi på affischen här nu för att promota, ja det blir väl Andreas Nilsson då, men det är ju bara vi som vet att han spelar i Versberg och att det är en big deal,
ja.
Men nu så vet ju folk att Darje är granen.
Ja.
Ja, där är fan granen, alltså det är sjukt.
Det är ju fläskfilé och bea,
ja.
Och vaniljglass med strössel.
Ja, det. Precis.
Ja, det är så underbart alltså. Ja. Så är det med det. Ska vi gå igenom IHFs All-Star-team också? Det tror jag, alltså jag hatar verkligen det där, men vi måste göra det ändå. MVP Mikkel Hansen, inget att säga om, va?
Nej.
Ja, vad synd att han inte kostade dem semiplatsen.
Ja.
Ja, det är precis, han var ju extremt nära på att hamna på precis andra sidan skalan på MVP. Vänsterkant Hampus Wanne. Det har han ju verkligen gjort sig förtjänt av.
Mm. Han blev också omnämnd av vissa som världens just nu bästa vänsterkant, och sen gick han och bevisade att han var just,
ja,
det.
Ja, jag tänkte precis här, var du, va?
Det var jag, va?
Som av en händelse. Men det var ju väldigt bra att du och våra poddlyssnare då visste det redan inför turneringen.
Ja, men och det var inte bara för att, eller ja, det var mest för att visa. Att, ja, men jag har också hans, jag har lite statistik på Wanne, det senaste. Från, jag tror att det är från början på december. Har jag pratat om det?
Mm. Det har du gjort, men du kan för all del reprisera det. Det tror jag kan, ja. Kan, jag,
ja, för
kan
du, göra. Du adderar någonting nu. Mm. Då kan jag säga. 25 oktober 2020 så mötte han Coburg, gjorde 8 mål. Bergischer, 7 mål. Göppingen, 0 mål. Rhein-Neckar, 7 mål. Essen, 10 mål. Ludwigshafen, 13 mål. Erlangen, 8 mål. Leipzig, 9 mål. Rumänien, 9 mål. Nordmakedonien, 11 mål. Och sen då 37 mål till på de 7 kommande matcherna.
Ja, det får man lov att säga är ganska bra.
Ja, det är väldigt bra. Då har jag sagt det.
Mm, det var snyggt. Vänster 9, Mikkel Hansen. Det där vet jag ju, det är två olika skolor där om man tycker att MVP:n också ska få en plats i själva laget. Jag är ju för det, och då finns det väl ingen anledning att snacka emot den utnämningen. Hur ställer ni er till det?
Också för.
Det beror ju på, men i det här fallet så är det väl givet.
Mm.
Men man kan ju tänka sig att ja, man kan tänka sig ett scenario där någon är MVP men ändå inte är.
Ja, ja, absolut. Jag håller med.
Men, ja, jag tycker Hansen ska vara både bästa vänsternia och MVP.
Mm.
Ja.
Det exempelvis det All-Star-teamet som vi skickade in hade ju Karlsbogård som MVP men inte med i startsexan. Så jag tycker man kan göra det, men jag tycker inte att det ska vara uteslutet att MVP:n ska in i lång. Ja, ja, bla 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 bla. Mitt nio, Jim Gottfridsson. Oerhört välförtjänt.
Verkligen.
Höger nio, Gidsel. Heller inget snack om, va? Är det någon annan höger nio som har varit uppe?
Makeda har ju varit god ändå. Nej men Dushibaye på riktigt hade ju väl den som legat närmst till. Helvete vad han skjuter och gör mål.
Ja, precis. Dushibaye har ju varit jävla, men coolt också. Nu har jag en personlig relation, men coolt med Gisela. Alltså, han gjorde sin första landskamp, alltså likt många av de svenska unga spelarna gjorde. Så gjorde han ju sina, alltså han hade inte 10 landskamper innan mästerskapet liksom. Och sen då gå från det till bästa höger nya är jävligt coolt.
Här ger jag mig verkligen ut på tunn is, men var Dushibaye förutom i bronsmatchen verkligen så bra?
Han har väl varit väldigt...
Han var väldigt bra av de matcherna jag har sett i alla fall. Sen har inte jag sett alla.
Nej, men då kanske jag har sett de matcherna där han inte var så bra. Ja, skitsamma. Han är ju grundbra, Dushibaye. Det kommer man ju inte ifrån. Högerkant, där fick vi det spanska bidraget istället då. Ferran Solé. Där hade vi ju i vårt gemensamma onsdagsteam istället Sanad, Egyptien. Mm. Det är väl hugget som stucket däremellan kanske.
Ja, men det är svårt. Alltså, både Spanien och Frankrike bytte ju kanter på klockan.
Ja.
Och då är det svårt att bli bäst. Alltså, så att,
men då blev han det.
Ja, precis. Men jag tror att det är fan mig mer i brist på andra, så att säga.
Man ska ha in en spanjor också, tänker de, eftersom de tog bronset.
Ja, alltså, säkert.
Det hade sett konstigt ut och inte ha det. Men man hade ju nästan lika gärna kunnat ta, heter han Alex Gomes, va? Deras andra.
Ja, precis.
Det har inte varit stor kvalitetsskillnad de två emellan.
Och det, precis, och så är det ju också. Jag tycker till exempel att hade Hugo Descat vänsterkanten i Frankrike, hade han spelat 60 minuter så hade han säkert varit uppe och nosat på de målsiffrorna som Vanne gjorde. Och då hade det blivit en annan match om det. Nu var Vanne helt given. Så där coachningen liksom påverkar det lite. Oavsett hur bra man gör det i sin ena halvlek liksom, så blir det kanske bara 4 mål eller alltså över till ett mästerskap, så kollar man ju en del statistik och så.
Håller med. Linjespelare, där har vi Ludovic Fabregas, Frankrike.
Ja, och jag tycker också att han är ju grundbra, som du fint beskrev det med Dushibaye. Det är ju samma sak med Fabregas. Jag tycker att Saugs trupp gjort sig förtjänt av det, men det är ju också lite på grund av nyhetens behag liksom.
Att han kanske då är med och bidrar starkt till att hans lag vinner guld och tar sig till final och så. Alltså, Frankrike, det är kanske dumt att kalla dem en flopp, men de blev ju inte riktigt så bra som de skulle kunna vara. Jag vet inte, Fabregas kanske gjorde sina grejer så bra han kunde, men jag vet inte, ska man in i ett All-Star så tycker jag, då ska man verkligen ha lyst i ett lag som kommer 4. Och det har han inte gjort i de matcherna jag har sett. Han har varit bra, men inte så där jävligt bra.
Han har ju varit så bra som han är liksom.
Ja, och det är ju väldigt bra såklart. Men den tycker jag det går att diskutera ett par, tre andra också som skulle kunna få kanske. Banidi har ju varit jättebra såklart och sådär. Men målvakt hoppar vi vidare till Andreas Palicka. Jag vet inte. Jag tycker ju att han har varit otroligt bra och jag är väldigt, väldigt förtjust i Palicka. Men jag inledde ju typ podden med att säga att här märks det ju att All-Star-teamet inte har tagits ut efter finalen. Det är min take på det hela.
Ja, det kan man säga. Jag tror väl att han hade platsat där ändå. För att Landin hade... Han hade ju inga jätteskrämmande siffror. Så att, alltså inför finalen, och så var han helt hemsk i finalen givetvis. Men å andra sidan så vet jag inte, han var ju lite darrig i början av turneringen på Allika, men det är ju heller inte lika viktigt, för att då vann vi ändå och vi löste det. Så utan det är ju den här så grym som han var i semifinalen när han hamnade på det här frimärket. Mm. Då ja, nej, men det är klart att han är värd det. Jag vet inte vad jag sitter här och svamlar om. Jag vill inte ha in någon annan.
Josef?
Nej, jag håller... Jag tycker också att han förtjänar det.
Mm.
Jag tycker att även om man... Alltså jag köper ditt argument för Landin. Och det är liksom... Han är ju världens bästa spelare. Liksom, så att, men att just det där med att... Jag tycker att man ska vara en av de bästa på sin position sett över hela mästerskapet.
Mm.
Och det har Palle varit.
Ja, jag blir ju glad varenda gång jag ser Palka, eftersom han ju är lika gammal som både mig och Charlie och Emil Berggren, så har man ju mött honom liksom otaliga gånger som, ja, men som A-pojk, B-pojk, junior och så vidare. Och han var ju redan då så fruktansvärt svår att göra mål på. Är det din bild också, Charlie?
Alltså, första gången... Och det här, med tanke på att jag alltid berättar allting två gånger minst i den här podden, så har jag ju garanterat berättat det här. Men första gången jag stötte på Palicka, då var vi typ 11-12 år kanske. Och det var i junikuppen i Uddevalla. Och han spelade i H43. Och vi, alltså Frölunda som jag spelade då, våra 86er var... Vi var, alltså, vi vann allting. Fram tills man började komma upp liksom med lite äldre tonår och så här. Vi vann varenda jävla grej vi var med i. Och han var en sån här större jävel som bara så här gick... Han bara, helt plötsligt så stod han mitt bland oss när vi i matsalen när vi skulle ta mat. Och så liksom bara ställde en massa större frågor och så där bara... Vilka är ni? Ja, vad fan är du? Jag ska bli världens bästa målvakt, sa han då. Och bara, okej, okay, ha det gött liksom. Det var första gången jag någonsin stötte på honom. Jag visste inte att det var han ens då.
Nej.
Och så liksom stötte man på honom, som du säger, genom åren. Så bara, fan, det är ju den större jäveln. Mm. Stötte man på honom i pojk-SM senare och bara, det är ju han, jävla... Nej. Sa man ju då. Du får blipa det. Mm. För det får man inte säga. Men liksom så här. Och ända upp till då att liksom faktiskt återkomma till det här UVM- guldet som jag ändå har ihop med Palicka då, när han börjar, både han och jag sitter på bänken, för vi hade ju också en viss Johan Sjöstrand i mål som kom med i All Star Team den turneringen. Men han har inte sin bästa match mot Ove Gensheimer och gänget i finalen, och jag minns att Palicka säger till mig på bänken, Charlie, om jag får komma in nu då stänger jag igen fullständigt. Och vad händer? Hubbe ut, Palle in. Palle käkar allt. Lägger bara sån här fem såna jävla mackor i rad till Viktor Fridén och Jocke Bäckström på kanterna. Och vi vänder och vinner den matchen. Så det är den gubben han är. Mm. Alltid har varit.
Fruktansvärd vinnarskalle ju.
Ja, hemskt alltså. Helt hemskt.
Men skönt med ambitioner redan från 11-årsåldern. Eller skönt, ja, vet du.
Skönt att kunna backa upp. Skönt att kunna backa upp det.
Verkligen. Jävla skönt. För att ha stått där i matsalen som 11-åring har sagt så. Och sen vakta kassen i BK Bitter. Det är inte lika kul kanske.
Nej. Nej, så att han är... Nej, och också den... Alltså han har ju gjort en... Han har ju verkligen gjort en resa. För han var ju helt väck ett tag.
Mm.
För han var up and coming och stod i Kiel och han har liksom, vad fan har han, 7 tyska guld och 2 Champions League och allt sånt där. Men han var ju inte med i OS 2012, då, alltså nej, då fick han inte vara med. Och det var ju många mästerskap när han var petad och han fick liksom stå tillbaka både för, alltså det var ju så här, Per Sandström, Dan Beutler, Johan Sjöstrand. Alltså han har varit utanför landslaget relativt länge också och sen då kom tillbaka och nu är det som att han är, ja men han är ju hjärtat i det här svenska laget, och det är ju, ja men det är coolt, man unnar honom det också.
Man måste ha en jävla fighting spirit om man ska ta det. Han var väl tillbaka och gjorde något år i Ålborg och sådär innan han kom tillbaka till Rhein-Neckar, var det inte så?
Precis, han mellanlandade en säsong i Ålborg, jag tror han vann guld och så gick han tillbaka. Jag tror det var så, jag vet inte.
Såklart.
Säkert.
Ja. Snyggt var det i alla fall. Är det någonting förutom liksom All-Star-teamet, Sveriges insats och sådär från det här VM som vi ska ta med oss?
Ja, men det, för mig har det varit två parallella VM på något sätt. Att jag har å ena sidan varit totalt uppslukad i det som alla andra. Fan vad häftigt, det är det mäktigaste mästerskapet på länge och Sverige är så grymma. Men det objektiva VM:et, det vi egentligen skulle suttit en halvtimme efter slutvisslan på finalen och analyserat och diskuterat, då hade ju mycket handlat om att återbuden, ingen publik på läktaren, allt sånt där.
Kaoset innan, att alltså, vi skulle göra Tjeckien i gruppen som två dagar senare innan matchen blev Nordmakedonien.
Mm. Precis.
Och USA skulle vara med och
så vidare. Vi skulle ha spelat träningslandskamper som inte blev av och vi skulle, ja, blanda dem.
Ja, och om man hade kunnat sitta här, och det är ju säkert folk som gör det, precis som vi, och det var vi inne på innan mästerskapet med, hur ska man värdera det här mästerskapet överhuvudtaget? Vad är ett Stanley Cup-guld värt i coronatider? Vem bryr sig om vem som vann Champions League i fotboll det här året? Ingen jävel. Men jag bryr mig asmycket om att Sverige gick till VM-final den här gången. Mm. Och det är jag på något sätt, det är en liten konflikt, men det är som att det har varit, som sagt, två parallella grejer. Å ena sidan är det konstigaste någonsin och de bästa i vissa lag väljer att inte vara med. Å andra sidan är det som sagt, det är ett av de häftigaste någonsin. Och det är lite speciellt att det kan vara båda de samtidigt.
Mm. Ja, sen ska jag tillägga att egentligen de två som, alltså de två länderna som har haft problem med, så att säga, med att folk har tackat nej, är ju egentligen Tyskland och Sverige. Alltså Danmark hade ju alla som var hela, så att säga. Alltså visst, de saknade ju Lauge och Lasse Möller, vilket ju också är ett jävla styrkebesked att vinna utan dem. Men sen så är det ju, Frankrike hade ju alla och så vidare. Så att det är ju bara Sverige och Tyskland som har, och det drabbar ju inte Sverige sportsligt. Tror vi. Så att, ja. Däremot, det kan man ju för sig, jag vet inte om vi ska göra det om vi orkar det, men att diskutera här med att de, du var ju, var det 32 lag med? Och vad det då gör med ett mästerskap när det blir lite väl, alltså, ja, Cap Verde, Kongo och så vidare och så vidare.
Tycker jag absolut vi ska diskutera. Vad är din take på det? Är det för stort eller är vinsterna med att göra det så här stort, ja, är de större än vad man torskar på det? För någonting torskar man ju på det. Så är det ju. Det är ju många ojämna matcher.
Precis, och jag menar, därför är det ju i handbollen så pratar man ju ofta om att EM är mycket svårare att vinna än VM, just för att du kan inte få de här vilomatcherna i ett Europamästerskap som du kan nu få, och ännu mer än någonsin nu då. Men jag tycker att det är i alla fall på gränsen. Alltså, sen finns det ju andra utländska lag, alltså det hade ju varit kul att se det riktiga Sydkorea, så att säga. Mm. Som om det inte hade varit en pandemi hade ju varit där. Japan imponerade ju ändå. Slog ju, Argentina imponerade. Så att det finns ju, jag tycker ändå att det finns mening, men ja, hit men inte längre. Så det får jag nog ändå säga.
Ja, verkligen. Jag gladde mig ju väldigt åt att de hade infört kvartsfinaler igen. Och det hade ju att göra med det utökade formatet. För min del hade de ju jättegärna kunnat få köra åttondelar också.
Ja, vad gött det hade varit.
För det märktes ju nu att det blir ju mycket, mycket mer spännande när man har fått liksom både en kvartsfinal, en semifinal och sen en final. Än att det bara hade varit ett steg fram till final. De där huvudrundorna, mellanrundorna, vad fan nu man väljer att kalla det, de blir ju bättre i teorin än vad de blir i praktiken. Det blir ju alltid så här, två är avgjorda, tre är avgjorda. Det blir liksom aldrig spännande i mer än en av dem. Det funkar liksom inte riktigt det där.
Men jag förstår ju, alltså det är väl någon typ av försäkring att typ hemmanationen alltid ska ha x antal matcher och att alltid ska vara fullt på läktaren liksom. Jag tror att det är det som är syftet, va?
Det är det. Och det där pratade vi någon gång med Christian som har någon fot in på de svenska arrangörs gubbrummen som sa att ja, men det måste vara så på något sätt. Och, ja. Ja, inte fan vet jag. Jag är kanske ideologiskt motståndare till det, men om de säger det så kanske man får lita på det då.
VM om 2 år är väl i Sverige? Sverige, ja. Polen, va?
Ja, precis. Jag tror fortfarande inte det är bestämt om själva finalen det ska vara i Sverige eller inte. Men det är ett jävla bra tillfälle för det här svenska laget att knipa ett guld kanske.
Precis. EM 2022 går i Ungern och Slovakien.
Ja, får hoppas att pandemijävulen har lugnat sig då. Så kanske man kan ta en sväng till Budapest och kolla på final och ta en spa. Det hade ju suttit fint.
Fan, jag ska försöka spela.
Ja, det var ju någon som i ett sånt där alternativt lag satte in dig i ett sånt svenska spelare som inte är med i truppen och satte upp den mot den svenska truppen som hade åkt. Där såg jag att du var med.
Mm, noterade också.
Ja, ska vi stänga den här butiken nu och säga att på återhörande, tack som fan för det här landslaget för silvermedaljen. Även om vi låter tunga på rösten så är vi väldigt glada och stolta över det, och vi kommer att minnas det här länge, och den här turneringen har på något jävla sätt satt sig i den svenska folksjälen. Det är min absoluta bild av det hela.
Jag vill tacka våra patrons också.
Ja, för att, fan vad glada vi är att ni står ut med det, oss.
Ja, och ja, men verkligen att ni står ut med oss trots att vi pushar gränserna och spämar.
Ja, men jag tänkte faktiskt om folk är glada eller inte för det.
Nej,
så
jag vet inte.
Kan vi inte ställa frågan liksom, om att vi blir glada när vi gör fler grejer?
Så här är det ju, att det var ju rätt många som hörde av sig på olika sätt och ville att vi skulle göra. Men det var ju inte alla. Så det är så här, vissa är glada, vissa kanske inte. Men om man inte gillar det så lyssna inte. Så är det ju alltid grunden.
Ja.
Men också på ett lite djupare plan, som du har varit inne på också, Jolin. Det här avsnittet hade aldrig ens ägt rum om det inte var för att man ändå känner ett litet ansvar att, ja, men det är fan vår plikt att leverera ett avsnitt. Mm. Att runda av det här VM:et. Det är en mottagare, ja. Det har jag inte tänkt på 5 år.
Ja. Jag har typ inte gjort det heller faktiskt. Jag tänker alltid bara att vi ringer varandra och snackar lite handboll.
Ja, det är farligt ibland med när man sitter och sågar folk.
Ja, det kan fan bita en i röven. Men, och
det
blir
inte bara Albinsson i röven.
Ja,
ändå.
Det gör ju det. Det är vi fortsatt glada för. All kritik nu om podden, fortsätt skicka det till Christian. Det är skönt att det filtreras genom honom. Men jag ska
han
säga
skriver
det.
Manus, men tack som fasen för, till alla patrons.
Ja. Jag ska säga det, ibland så svänger man sig lite halvhjärtat och säger så. Vi tackar för att ni gör den här podden möjlig. Och så är det. Jag tror varken att Josef eller Charles eller mitt liv för den delen heller skulle ligga i ekonomiska ruiner om Patreonsen skulle dra in sina pengar. Men däremot så skulle incitamentet för att göra det här delvis försvinna. Så man känner fan att man har ett gäng att göra det för.
Och det är ju framförallt han som programleder varje avsnitt och klipper podden. Som inte hade löst det om man inte hade haft lite tid att spela med, så att det är tacksamt.
Så är det. Fan vad skönt det är att handbollsligan är igång nu, så man får kolla på bottenmöten där folk bara kastar bollen rätt ut på läktaren helt oprovocerat.
Missa inte Varberg Helsingborg den torsdagen 11 februari.
Nej,
då är jag där.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch. och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred och bränna mina böcker som ved. Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en overtyr. Våra liv blir till sist i harmoni med den värld vi har att leva i. Får jag se låra.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.